här är Lilla Drevet, allas favoritpodd som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Jag heter Anna Johansson och med mig här i Kringlands vardagsrum är Kringlands vardagsrum. Kringland, hej.
Hej.
Och Ola Söderholm, du presenterar jag inte med ditt vardagsrum. Jag vet inte om du har något.
Nej.
Du har inget? Nej.
Eller
världen Nej. Är ditt vardagsrum. Du gör vad du vill.
Håll käften.
Längtan till Europa. Två tomma fickor.
En kappsäck full med drömmar.
Just det. Idag är det ju jag som är vad vi internt brukar kalla för programledare. Eller förkortningen PL, som det lite tufft heter i vår Facebook-chatt. Tjejer kan ju faktiskt också vara programledare nu för tiden.
Visa dem bara.
Tjejer kan vara precis vad som helst. Det har man i alla fall kunnat läsa i en bokserie som fått en del uppmärksamhet på sistone. Barbie-bokserien I Can Be. Där får Barbie, karaktären Barbie, testa på en massa olika yrken för att, antar jag, inspirera barn att våga satsa på dem. Den sortens barn som inte förstår att de kan bli någonting förrän de läste i en Barbie-bok. En av de här böckerna har blivit lite...
Är det dockan Barbie som
dockan
kan
Barbie,
bli
precis,
vad som helst?
Precis. Ja. Fast det här är liksom en tecknad bok om
en
henne.
Tecknad docka som kan bli vad som helst.
Ja. En av de här böckerna har blivit lite extra uppmärksammad och det är Barbie-boken I Can Be a Computer Engineer. En bok där Barbie alltså testar på yrket datoringenjör. Mm. Så här går det till på riktigt när Barbie som datoringenjör ska bygga ett datorprogram. Hon kallar in sina vänner Steven och Brian och låter dem bygga det. Aha. Slut.
Hon gör lite som när Lilla Drevet får dataproblem.
Precis.
Två killar får lösa det.
Just det. Mm. Men berättelsen tog faktiskt inte slut där. För sen får Barbie tydligen också ett virus på sin dator. Och då kallar hon in Steven och Brian som får ta bort det.
Ah.
Så, där tog det slut. Och lite så tänker jag att jag ska tackla det här med att vara programledare idag. Jag har redan börjat lite fråga till dig, Ola Steven, och dig, Kringlan Brian, hur man pratar i en mikrofon.
Mm. Jag visade ju att man kunde sänka det här puffskyddet så att du
just
ser
det.
Oss.
Just det.
Men splainade det sönder och samman där.
Ja.
Ja, det var taskigt av mig såklart.
Men programledare är jag ju.
Ja,
så
är jag.
Tjejer kan.
Har du läst den här Barbie-boken?
Jag har läst en artikel som visar sidor ur den.
Mm.
De har också dragit in den boken nu.
För att den innehöll sådana lögner.
Men av liksom kritik av att den framställde det som att Barbie inte alls kan bli ingenjör.
Just det.
Okay.
Ja, jag skojar också, det verkar ju jättedumt.
Ja.
Det är inte så svårt, det är bara att vissa tjejer i den här redaktionen inte velat lära sig ett jätteenkelt program bara. Men det kan ju tjejer göra.
Jag har lärt mig det klippprogrammet.
Ja, just det. Du kan ju datorer.
Jag kan ju datorer.
Säger inte den här redaktionen någonting om hur starka de här könsrollerna är? För att jag och Kringlan är de två killarna som i kategorin killar är sämst på jorden på att vara teknisk support. Att vi gör bort oss hela tiden på den fronten också. Men det är ändå helt självklart att ansvaret faller på oss. Det är lite fascinerande.
Mm.
Eller så är Nanna och Liv kanske också de två sämsta tjejerna. Så kan det
jag
vara.
Jag är helt okej.
Okay. Du är bara lat kanske.
Jag är bara lat.
Det kanske, men om den boken kanske skulle vara mer rättvist om det var så här. Barbie kunde mycket väl ta bort det här viruset själv, men orka göra det. Steven, Kevin, jag fattar ingenting nu. Nu blir det helt svart. Kan det vara så? Om man bara gjort en liten omskrivning av boken så har den träffat sanningen.
Det är inte det att inte kunna, det är klart att jag kan, men det är också att jag kan en annan sak och det är att jag kan få killar att göra saker åt mig.
Ja,
att jag har den
som,
förmågan.
Det låter ju som den Barbie jag lärt känna.
Ja, vi kör igång det här programmet.
Hörrni, ni vet vetenskap.
Mm.
Mm-hmm. Det är ju bara ett sätt att betrakta världen, att förhålla sig till världen. Vissa kanske tror på Big Bang.
Just
andra
det.
Tror att universum är ett ägg som föds av en urmoder ur hennes heliga sköte. Det, ja, ni vet hur det är. Ingen historia är bättre än den andra. Vissa tror på gravitation, andra tror att stenar kanske har en inneboende stenig egenskap som gör att de vill vara på marken. Och det är därför de hamnar där.
För att de är så himla tunga. Jättetunga.
Det är också, det är en jättebra förklaring. Inga rätt, inga fel. Antingen är vetenskap eller någon annan paranormal förklaring. Eller
du menar att de normala och de onormala förklaringarna är lika bra?
Jag tycker det i alla fall.
Ja.
Eller? Jag menar, du vet väl också att vetenskapen, den har ju fel hela tiden. Men bara se liksom till vetenskapshistorien. För forskare tror att kvinnor var någon slags dum apa. Man liksom jobbade för att hitta vetenskapliga stöd för sin rasism. Hitta så här belägg för att man visste kunde ha slavar. Alla var ju rasister förr, eller hur?
Mm.
Och även vet, man pratar inte om så här, åh, vad ska jag göra med mina n-ordsslavar? Så pratar inte folk om sina n-ordsslavar på den tiden. Man hade ett mycket grövre sätt att tala. Mm. Man var mer rasistisk. Och även vetenskapen då, den är fel. Hela tiden. Varför skulle den ha rätt idag? Eller hur? Det är bara en av många historier.
Den har inte haft fel hela tiden.
Nej, ibland har den haft rätt.
Har haft mer och mer rätt.
Jo, men vilka är det som har sysslat med vetenskap då? Jo, det är vita, heterosexuella, rika människor. Folk som tjänat på att en viss bild av verkligheten som gynnat dem, att det är den som målas upp. Eller hur? Och så staten, storfinansen, som hemlighetshåller alla viktiga upptäckter. De som skulle kunna rädda planeten. Bilar som går på vatten.
Mm.
Flygplan som släpper ut maränger. Hela den här gömma undan vetenskapsligan. Och ni vet, dessutom, tror ni jag har fattat alla invecklade processer i evolutionen?
Nej.
Nej, men jag litar på en dum bok som någon har skrivit. Va? Jag är väl inte bättre än någon annan som bara litar på det som står i en bok. Vetenskap är bara en av många berättelser. Är ni med på det?
Ja, men jag fortsätter.
Med detta sagt så tycker jag ändå, liksom ni var inne och tassade på, att det funnits mycket bra med vetenskapen. Till exempel det att det verkar stämma. Att min telefon funkar för att vetenskapen bakom den funkar.
Just det.
Om det kommer någon och säger att den funkar för att elens gudinna blåst liv i den, så tänker jag ändå, nämä, den här uppfinningen kan väl vetenskapen få cred för? Så tänker jag då. Ja, men jag tänker liksom att vetenskapen har varit tillräckligt bra, att det är nog bra för att man ska kunna, om man då måste välja, att man håller vetenskap lite högre en annan sorts skap.
Fast det gör nog de flesta.
Ja, men till exempel trollkunskap, då håller man vetenskap lite hög. Även om det är två jättebra berättelser om hur verkligheten är konstituerad.
Men så du menar att du är tacksam över den koloniala utsugningen av tredje världen,
nej,
som möjliggjort industriella revolutionen,
nej,
och den tekniska utvecklingen i den här delen av världen?
Ja, jag är tacksam för att... Ja, men jag tycker ändå att jag måste välja. Så tar jag hellre vetenskapen än en mångtusenårig gud.
Mm.
Som kan förklara allting exakt lika bra kanske. Men jag tycker vetenskapen är mer för mig. Inte fulländad, men tillräckligt bra för att vi väl väljer vetenskapen.
Ja. Jag bara sitter och försöker gissa vad du är på väg med det här.
Nej, men jag tänker att så här tänker väl alla människor. Jag kanske talar till kören, känner jag.
Mm.
Jag talar väl till de redan invigda.
Men jag känner på mig att du kommer lämna kören.
Ja, för jag insåg det nu, att det finns de som hellre tror och gissar, till exempel vår regering. Eller hur? När det kommer till GMO, genmodifierade grödor och sånt.
Upplys oss.
Ja, men GMO, det är
står
någonting...
det för genmodifierade grödor och sånt? Genmodifierad och sånt.
Jag antar
sånt.
Att det står för organismer det här sista ordet på något sätt. Jag vet inte, det kunde jag ju kollat upp nu när jag skulle vara så stursk med min spaning. Ni vet vad GMO
lilla,
är.
Lilla professorn,
det handlar
inte
om
lika kaxel plötsligt.
Genmodifierade grödor och växter. Och kanske
har du läst en artikel om det här eller har du pratat med någon som har läst en artikel om det?
Inget av den, Anna. Inget av det. Jag läser runt lite. Det verkar toppen med GMO. Det är sånt som kan liksom förhindra svältkatastrofer. Det kan förbereda oss för den här nya världen som ska komma. När vi är dubbelt så många.
När vi äter sådana här insekter.
Vi kanske slipper det. Vi kanske slipper det. Vi kan ju äta grödor som blir dubbelt så stora istället. Tänk, dubbelt så stora äpplen. Hela familjen delar på ett.
Men om man är sugen på något riktigt och proteinigt.
Dubbel så stor kossa.
Skalbagge.
Du kan säkert få äta skalbagge också om det är viktigt för dig. Men det är inte det den här diskussionen har kommit. Men det är klart, det finns ju många...
Du får äta skalbagge nu. Du behöver liksom inte vänta på den här framtidsutopin.
Det är pytteligt.
Jag vill att det ska vara okej att göra.
Men det är ett socialt stigma mer än en juridisk fråga, tror jag. Skitsamma. Mm. GMO. Förhindra världssvält. Se till så vi klarar den här omställningen då till att vara dubbelt så många. Kanske sänka matpris. Ingen vet vad det här bär i sitt sköte. Och om det då står mellan ett argument som vetenskapen har att komma med och ett argument som en galen häxa har att komma med.
Så... Vem är
nej, men nu tog jag med generellt här. Om man har, vi talar ju om att ställa två berättelser mot varandra. Så har vi ju kommit fram till
jag tycker att... inte att vi säger så om Åsa Romson.
Då går vi ju på vetenskapens linje. Vi brukar, det kommer vi väl lite fram till. Det har i alla fall varit den svenska traditionen. Ja. Och nyligen var det omröstning i EU om vilka länder som vill ge klartecken till tre genmodifierade produkter. Det var lite bomull och lite raps och sådana grejer. Och eftersom folk ska slippa sitta och gissa så rekommenderar EUs organ EFSA en vetenskaplig linje. Och Sverige har alltid gått på den vetenskapliga linjen. För vi tycker liksom att vetenskap är en lite bättre berättelse än annan sorts skap. Till exempel galenskap. Eller gissningsskap, eller vad man kallar det.
Men är det någon slags saga eller myt som ligger som är emot GMO?
Det är väl mycket magkänsla också, att man tänker att det är fel. Man ska inte fucka magkänsla med moder natur. Typ.
Precis, det finns en sån berättelse som att naturen kan berätta... Alltså att bäcken ser så munter ut där den flyter fram. Inte ska vi in och sätta en damm där och göra bäcken ledsen. Den typen av att tillskriva naturen egenskaper finns ju också. Mm, bland mer primitiva folk. Men varför ska
vi säga inte så om Birger Schlaug.
Varför ska man ens då rösta? Varför inte bara gå på den vetenskapliga linjen? Jo, för det finns en massa dumländer som tycker att när det kommer till biologi, genetik... Så är vetenskapen en lite sämre berättelse. Och det lyssnar man kanske hellre på Gud, naturen, vad som helst. What would ärkeängeln Gabriel do, kanske man frågar sig i en komplicerad fråga. Och nu var ju frågan...
Jag tycker för att när du säger Gud och naturen i samma andetag, att det inte är samma... Det finns någon mer rimlighet att lyssna på naturen.
Att se om trädet blir ledset om man hugger det.
Ja, om man vill uttrycka det så. Att naturen finns ju ändå.
Jo, men den har inga egenskaper. Inga sådana.
Sluta provocera, Ola.
Den har egenskaper som att den kan vara så här våt eller hård. Men den kan inte vara...
Vilka snuskiga ord.
Va? Vad är... Vad tänkte du? Jaha. Den kan vara fuktig. Den kan vara stiv. Men den kan ju inte vara god eller ond. Nu var ju frågan då vad Sverige skulle göra. Sofia Kurowska var Sveriges representant vid omröstningen. Så här kommenterar hon den.
Det här är en ny situation. Sverige har alltid gått på den vetenskapliga linjen. Och i det här fallet har jag bara en instruktion att följa från departementet. Det är helt enkelt att vi har inte följt den vetenskapliga linjen.
Sverige valde då att bryta sin långa... tradition av att gå på den vetenskapliga linjen, som det heter.
Var hon en politiker?
Hon var från näringslivet, men hon var där för att trycka på knappen. Hon hade fått direktiv. Så här ska du göra. Inga kommentarer. Lägg ner rösten. Backa ut i lokalen. Undvik kontakt med andra människor. Man valde då att gå på, låt oss säga, magkänslelinjen. Väl, får man väl säga. De gick inte på den vetenskapliga linjen. De gick på den traditionellt sämre linjen.
Men i det här fallet kanske den försiktiga linjen.
Den som den magkänslan säger till henne att ta det lite försiktigt nu. Det är ju den linjen som i historiskt sett varit sämre. Det var lite den linjen som gjorde vetenskapen för så dålig.
Det är också den som har sorterat bort de som bara springer ut från ett stup.
Ja, men det är också den han kanske kunnat sortera bort neurosedyn ifall man hade varit lite försiktigare. Eller att man så här... hade, jag vet inte vad man har haft, kvicksilver i stjärttermometrarna.
Ja, men vetenskap är ju bara en av många berättelser. Och det är inte en fulländad story, inte på något sätt.
Ja, men det, de som har gått på den försiktiga linjen, har ju, det har inte alltid varit fel i alla fall.
Det har inte alltid varit fel. Vetenskapen har ju, som vi gått igenom, haft fel många gånger. Ofta när man gick på magkänsla. Man hade en magkänsla om att samer är en lite tjuvaktig ras.
Alltså man kan gå på magkänsla vetenskapsvägen också.
Absolut. Men ofta, det har blivit mycket bättre när vi liksom befriat oss från... Vetenskapen har ju ändå, det får man ändå säga från... Nu höftar jag här. 1700-talet. Upplysningen. Ni känner till. Bla, bla, bla. Man liksom kopplar bort magkänslan och gud, och så gör man liksom riktiga experiment.
Ja,
det blev ändå bättre ju mer magkänsla vi tog bort.
Ja, jag tror att det var lite senare, om någonsin.
Absolut. 1700-talet. Det kom någon atombomb där på 1900-talet också. Det var ajabaja vetenskapen. Det var inte bra. Inte bra. Men jag tycker ändå så här, helt ska vi inte döma ut den ännu. Vi får ge den en liten chans till. Tycker i alla fall jag.
Men och också all rasbiologi. Och
eller var det vetenskap sånt. Eller var det magkänsla?
Ja, men det är ju alltid vetenskapens namn.
Ja.
Men vad är skillnaden på... Ibland säger du att vetenskapen är dålig, men är den dålig, då är det ju magkänsla.
Ja, exakt.
Men vetenskapen kanske är lite som Flashback. Det kan användas till jättebra saker, men det kan också bara vara att...
Precis, men ofta tror jag att det dåliga är när magkänslan kommer in.
Men då får man mena med magkänsla att man kan inte veta nog bra vad som händer om man släpper lös GMO, säger vissa kanske.
Precis, men därför har man ju gjort noggranna undersökningar. Så det finns en vetenskaplig linje att gå på. Och sen så finns det ändå för de som inte tror på vetenskap.
Och hur opartiska är de vetenskaps... För det måste ju finnas ekonomiska intressen i det också.
Vetenskapen är ju inte en fulladdad berättelse.
Nej, den är väl ganska amoralisk.
Det är ju en av många berättelser. Men jag bara säger så här, traditionellt så har vi också i Sverige gått på den vetenskapliga linjen. Nu är det slut med det. Nu är färdigt med de dumheterna. Eller klokheten. Det beror på vad man tycker om hur bra berättelsen man tycker vetenskapen är. Vi kan väl
man kan
lyssna...
tycka att berättelsen är bra, men att det här kapitlet var svagt.
Det var sämre. Då den här episoden. Då tar jag det magkänsliga evangeliet. Så skapar jag min egen. Vi kan lyssna på vad de ansvariga ministrarna har att säga.
Ekot har pratat med Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet och sökt de ansvariga ministrarna Åsa Romson och Sven-Erik Bucht. Men ingen av dem vill ställa upp på en intervju.
Nej, de vill inte kommentera det här. Och det är väl klokt, eller? För vad skulle de säga? Vi har tagit del av vetenskapens syn på saken, men valt att gå på magkänslan i den här frågan. Tack för den kommentaren, Åsa Romson. Du verkar inte alls galen. Det låter som en sak svenska politiker skulle säga rakt ut i offentligheten. Nej, men det gör det väl inte? Ändå är det ju den här bilden svenska politiker nu sänder ut av sig själva. Nu tillhör vi ett av de dumma länderna. Som en sån där katolskt land där inga rapporter om kondomanvändning når fram. För de gillar inte vetenskap så mycket.
Eller så får vi rätt i efterhand. När vi kanske inte går runt med så här en stor utväxt i form av ett ansikte.
Ja, eller så får vi fel och så svälter folk ihjäl. Det vet vi inte. Det fanns ju vetenskapens linje och det fanns magkänslig linjen.
Men det är ju först historien som kommer visa vad som var magkänsla och vad som var vetenskap.
Precis. Men nu satte vi oss med de dumma.
Ja, du vet redan. Du brukar säga att man vet säkert att, att det här, om 50 år kommer den linjen också vara vetenskapen. Och sen omsorgs var magkänslan.
Att vi tyckte ju att vetenskapens linje är vetenskapen var den lite bättre berättelsen än berättelsen om magkänsla.
Ja, du menar att om man ska chansa på en så ska man alltid chansa på vetenskap. Och ibland så blir det kanske leder då till att man sätter samer i koncentrationsläger.
Ibland gör det det.
Men det är då... olycksfall.
Jag skulle
i
säga
arbetet.
Att oddsen är bättre.
Oftare blir det rätt.
Jag tror det. Ibland blir det fel.
Samen hade oftare hamnat i koncentrationsläger om vi hade gått på magkänsla hela tiden.
Ja, och så slipper man sitta med de dumma länderna längst bak i klassrummet. Ni vet de andra dumländerna som sitter där.
Men det är inte coolt att sitta längst bak i klassrummet.
Fatta, vad ska jag för nytta av jävla Pythagoras sats? Ofta man använder den.
Jag är aldrig mer än tonåring kring.
Du är inte min morsa. Det är där vi sitter nu. Där är vi. Där är klassrummet i Sverige nu. Med de andra jönsarna.
Inga fler imitationer.
Katolikerna och de andra kulturerna som man inte får skoja så mycket om. För att det är för känsligt. Alltså dumländerna.
Passivt aggressivt.
Tack för det, Miljöpartiet. Tack för den obsklassen du satt oss i. jacka på. Jag tar inte av mig min jacka bara för du säger det. Vadå, det är varmt. Du vet väl jag om det är varmt.
Mm. Försöker du få någon sån här roll i Peter Berros nästa arbetarklassskildring?
Jag kommer dit som landet Sverige. Det nya landet.
Vi spelar 12-åring på glid i nästa Göteborgs skildring.
Sitta och boffa tända gas tillsammans med... Säg inte ens något land. Håller mig för god för det.
Vet ni vad det är för likhet mellan en riktigt, riktigt jobbig förkylning och att vara med i Akademikernas A-kassa? Kuggfråga, det finns inga likheter.
Oh, ja.
Det ena är jättedåligt och det andra är jättebra. Här är lite info om Akademikernas A-kassa. Akademikernas passar dig som är akademiker eller som studerar och har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Medlemskapet kostar 90 kronor i månaden och det innebär trygghet för all framtid. Du behöver aldrig byta A-kassa, även om du skulle byta yrke eller bransch. Om du redan är medlem i en A-kassa och vill byta till Akademikernas så kan de hjälpa dig med det bytet om du skulle vilja det. Härligt gäng, Akademikernas A-kassa.
Just det, och man måste ju inte byta för det. Det är ju inte liksom dealen vi har med dem, att nej, vi ska dra in så mycket pengar. Det är ju inte någon vinstdrivande organisation.
Nej, precis. Det är om man tänker att det passar bättre.
Precis, så att passar någon annan och kassar bättre, gå med i den.
Mm.
Men är man, ja,
ni kan det, och om ni inte kan det så kan ni läsa mer på aea.se.
Akademikernas.se funkar också.
Ja. Mm,
det är det nya.
Om man tycker det är lättare att komma ihåg. Jag har ju den senaste info från den senaste broschyr.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, men kör båda. Kör.
Ja, jag brukar starta upp två webbläsare och så skriver jag in båda adressen för att säkert komma fram.
Och som sagt, har ni gått med i A-kassan och den här podden får ni gärna berätta om det under hashtag Lilla Drevet i sociala medier.
Yay!
Stora journalistpriset delades ut för ett par dagar sedan.
Mm.
Just det.
Jag fick pris som årets berättare för mina Instagram-bildtexter.
Det kan jag aldrig tänka mig.
Nej.
Du fick piskrapp på scen.
Stora journaliststraffet delades också ut samma kväll.
Ja, de slog och slog och slog tills jag slutade sprattla. Nej, men det var några olika som vann. En av vinnarna var Malou von Sievers, programledare för Malou efter 10 i TV4. Hon vann Lukas Bonniers stora journalistpris.
Aha.
Det priset är instiftat för att främja långvarig och fortgående journalistisk yrkesprestation.
Det får man ju säga, att den är långvarig.
Väldigt helst. Långvarig.
Ja, men det går lite så till gamla journalister som vägrar sluta jobba.
Mm.
Men Malou fick priset med den här motiveringen. För att hon aldrig slår sig till ro i soffan.
Det var det. Ja, det här att hon ser ju så himla sömnig ut. Är det så här, gud vad hon kämpar med att sitta upprätt, inte nicka till.
Ja, det har jag inte tänkt på, kanske. Ja, det kan vara en rimlig förklaring.
Så här, klipp sönder fickorna och sitter och sliter av könshår för att hålla sig vaken. Va? Jag har hört att det är tips. Om man håller på att somna, kan man göra så. Jag tror inte
man, ja, det, man ska bara gjort det liksom i decennier, så ska bara ha ett hederspris, tycker jag. helt rödflammig där nere. Så att jag har gjort det år efter år. Så ska bara fan ha ett hederspris. Men hon, ja, för att hon aldrig slår sig till ro i soffan, det var det finaste juryn kunde säga om hennes livsverk.
Mm.
I motiveringarna till priserna i de andra kategorierna kunde man läsa ord som lysande och genial. Men det man kunde säga om Malou är att hon slår sig inte till ro. Det är så här, åh Malou, du har verkligen gått till jobbet på morgonen. Då kliver Malou upp och sen bara åker hon till TV4.
Mm.
Parkerar, kliver ur bilen och sen bara höger fot framför vänster. Sen tvärtom. Det är inte en kropp i vila.
Nej,
hon har inte slagit sig till ro.
Det är ju inget som... Men jag hade också kunnat tänka mig en motivering att hon har slagit sig till ro. Att hon är så jävla mysig där i studion. Att det skulle kunna vara en fördel. Att hon är lite lugn och lite sitter ner. och har slagit sig till ro. Men det, hon fick det priset för att hon inte...
Ja, jag vet inte. Hon är på alerten. Du får stå för dig där med myset.
Ja.
Men, ja, men, jo, men, så här, men Malou fick det här priset. Sen kom backlashen. Hon utsattes för det här som händer här precis nu. Raljerande från mediamän.
Just det.
Det kom tydligen hånfulla kommentarer på sociala medier. Hånfulla kommentarer om att det då var knasigt att ge priset till Malou von Sievers, att, ja, att hon inte förtjänade ett pris. Ungefär, tror jag att hon gick ut på. Jag har inte läst dem så himla
Lukas
mycket själv.
Lukas skulle ha vridit sig i sin grav.
Sen kom backlashen på backlashen. De här nedriga Twitter-kommentarerna.
Då börjar alla älska Malou svin mycket.
Ja, precis. De här nedriga Twitter-kommentarerna besvarades med kulturartiklar i Sveriges två största dagstidningar. Natalia Kazmierska skrev i Aftonbladet och Åsa Bäckman i Dagens Nyheter. Artiklar som gick ut på att Malou von Sievers alltid utsatts för osakliga hån genom hela sin karriär. Citat, inte ens när Malou von Sievers fick det erkännande hon förtjänar kunde belackarna låta bli, skriver Kazmierska till exempel. Mm. Och Niklas Strömstedt skrev på Twitter, alla ni som lägger upp Malou von Sievers hederspris på Ralliansens altare, ta en titt i spegeln.
Oj,
och fråga er vad ni själva har åstadkommit.
Rosa. Ja, verkligen. Ja, hårda ord.
Får man titta sig själv i spegeln och ställa sig frågan, har jag slagit mig till ro i soffan?
Knappast.
Nej, då är det bara att köra.
Ja, men du var programledare, du skulle inte ens sitta på en sån mjuk soffa. Du skulle sitta på någon riktigt, riktigt obekväm pinnstol. Sitta superrak i rygg. Prata med en riktigt tråkig person.
Slog sig aldrig till ro på sin pinne. Satt där. Som på nålar, som på en nål.
Specifikt oväntat hån mot mig. Jag skulle sitta rak i ryggen på en pinnstol, din jävel.
Malla sig. Att han är så rak i ryggen.
Ja, men det Kazmierska och Bäckman skriver är att det finns ett irrationellt Malou-hat.
Mm.
Så här skriver Åsa Bäckman, citat. Det vi nu ser är än en gång en nedvärdering av kvinnors och framförallt mogna kvinnors förmåga att se och lyfta fram andra människor. Som egentligen passar journalistiken så bra. Hon anvisar till Kazmierska också. Kazmierska menar att reaktionerna på von Sievers också handlar om förakt för hennes tittare. Arbetslösa, hemmamammor, sjukskrivna, skiftarbetare och äldre. De som har TV4 som sällskap på förmiddagarna. Ja, det var lite rörigt där. Men det var dels något klassförakt och dels något förakt för äldre kvinnor.
Ja.
Ungefär. Att det är det består i de här hånen. Så skrev de. Men jag tycker att det kanske ändå nu är läge för en liten backlash på backlashen på backlashen.
Aj då. Ska vi leda den? Du får leda den.
Ja, alltså, ja, men bara lite för balansens skull, att vi kanske ändå borde öppna för möjligheten att de som kritiserar Malou von Sievers inte gör det av något irrationellt Malou-hat, utan för att de liksom uppriktigt tycker att von Sievers gör en mindre bra journalistisk produkt.
Mm.
Man kan ju ändå öppna
för möjligheten. För den möjligheten, ja. Det kan man göra. Jag känner så mycket att jag inte är målgruppen för hennes tv-program.
Nej, just det.
För mig är det liksom som att titta på ett barnprogram. Alltså jag kan inte fullt ut njuta av det. För det är inte gjort för mig.
Nej, det är lite så random. Nu kommer en buktalare. Och...
Senast jag tittade var jättelång intervju med Lisa Ekdahl. Det var länge sedan.
Mm. Men jag ska citera Åsa Bäckman igen. Mm. Det är lite långt där. Ja, skitsamma. Hon skriver så här. Det dessa mediahingstar inte förstår är att ju skenbart lättviktigare ett sammanhang är, desto skarpare måste man själv vara. Ju större skillnad det är mellan olika nivåer i en journalistisk produkt, desto intelligentare måste den vara som håller ihop den. Annars kantrar det totalt. Det är precis detta som Malou von Sievers gör med sådan briljans. Under samma sändning kan hon intervjua en aktuell författare och en cancersjuk tonåring och en kock som släppte en ny kokbok. Allt med samma tonträff. Hon lyckas binda ihop allt genom sin förmåga att lyssna, sin personlighet och sitt långa yrkeskunnande. Därför är von Sievers en av landets skickligaste intervjuare. Slutcitat. Ja, men, och det är väl lite det här igen då. Jag tycker det här med att hon skulle vara en av landets skickligaste intervjuare, det är något som vi ändå måste öppna upp för diskussion.
Mm.
Vi kan inte bara
glänta på dörren, tycker jag i alla fall.
Inte, ja, men inte riktigt bara se det som en så här grundsats som inte behöver verifieras.
Mm. Nej.
Men det är inte nödvändigtvis ett uttryck för det då, som sagt, för rationellt Malou-hat att ha åsikten att hon kanske inte är Sveriges bästa intervjuare. Alltså det är en åsikt som måste få finnas på paletten av åsikter i det här samhället.
Ja, det är svår bedömningssport också.
Mm.
Alltså hur bra man är.
Jag tycker att, liksom Malou-åsiktskorridoren måste få vara så bred. Känner
ja,
jag.
Ja, det, mm.
Ja, men den åsikten måste få finnas att Malou inte är en så skarp och skicklig intervjuare. Och att det kanske inte är så spännande mellanmänskliga möten som pågår, utan att folk kanske är där för att bekräfta den allra ytligaste mediebilden av sig själva, ofta.
Som en extrem kan ju den åsikten få finnas.
Är du så där snäll som alla tror?
Alltså, den frågan återkommer alltid
du ger
i olika
det
sammanhang.
Intrycket.
Är du så där snäll, Mark Levengård? Och är du så där arg, Magnus Betnér?
Tuff, rå, hård och cynisk, nämligen Magnus Betnér. Välkommen hej. Hit.
Tack.
Betnér, skulle jag säga.
Det är inte så noga.
Det är inte så noga.
Nej.
Du ser ju snäll ut.
Jag är snäll.
Men du har valt en jädrigt tuff stil på scenen.
Nej, tycker jag inte.
Tycker du inte?
Nej.
Men du har valt en stil trots allt.
Nej, valt och valt. Man är väl som man är liksom.
Jag har haft en känsla att det här är ganska vanligt i Malou. Att hon har bestämt att ska köra på den mest uppenbara ytliga vinkeln. Och i det ingår också att hon har bestämt vad gästen ska svara på alla frågor. Så när den inte gör det blir något så här märkligt stångande som bara pågår.
Men du, hur påverkas man själv i sin personlighet när man är så cynisk och rå liksom? I sina skämt.
Jag tycker inte att jag är varken
på scen, men det är ju liksom ditt arbetsredskap är ju att vrida saker ordentligt.
Ja, fast jag tycker inte att det är rått. Jag tycker att det är jag ser mig inte som varken rå eller cynisk. Det här
men
är mer
rättvist. Du måste ju vrida än, till saker ordentligt för att det ska få någon effekt, annars blir det ju inte ett inlägg i debatten.
Jo, det kan det väl bli ändå, men jag vet inte. Jag håller bara inte med om bilden att jag ska vara rå och cynisk.
Ja, men förstår vad jag menar.
Jag förstår. Jag tycker inte Betnér gör det jättelätt för Malou heller. En klurig intervjuperson.
Där pignar hon nog till. Det åkte ögonlocken.
Tur att hon inte slappnat av där.
Ja, just det. Inte slagit sig till ro i soffan. Nej. Ja, precis. Men att det blir lite så då att hon inte är riktigt öppen då för att Magnus Betnér ska ha nyanser i sin personlighet. Kan man få en känsla av.
Nej, fast det är ju också en intervju. Eller han får väl också bjuda till lite.
Att han bara ska köra en karikatyr på sig själv.
Liv var väl med i hennes program och fick lite konstiga frågor.
Ja, precis. Liv som gör den här podden med gästar en gång. Tillsammans med en annan kvinnlig serietecknare. Och då var det den här då bestämda vinkeln. Tjejer. Här kommer tjejerna. Och att de skulle diskutera sig själva liksom i relation till Martin Kellerman. Och att hans serier handlar om det här, men ni tjejer ritar serier om det här. Vad beror det på?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
På. Att det är så, ja, men alltså, Susanne Alakoski skriver tjejer romaner om sin arbetarklassuppväxt. För jag läste en bok av Göran Rosenberg och där framgår det att killar skriver romaner om sin judiska uppväxt. Varför tror du att den här skillnaden mellan killar och tjejer finns? Och på paletten av åsikter så måste åsikten att en sån här vinkel är lite efterbliven få finnas.
Jo, absolut.
Kan man tycka.
Man får glänta på den dörren.
Ja.
Men det får man säga så här bara ärligt att det är inte bara Malou som så här buntar ihop kvinnliga serietecknare och gör så här dubbelrecensioner.
Nej.
Och liknande. Men visst, det här var väl inga paradexempel på god journalistik du grävt fram ur din arkiv. Ditt VHS-arkiv över Malou efter 10.
Jag vet inte, det stämmer ju det som Åsa Bäckman skriver, att Malou har en oerhört spännvidd i sina program. Att de innehåller högt och lågt. Det lättaste lätta och det tyngsta tunga. Men även om det är så att hon gör det här, så måste det ändå vara öppet för diskussion hur hon gör det. Vi kan inte bara slå fast hur hon gör det. Alltså tackla hon det lättaste lätta och det tyngsta tunga med då, citat, en sådan briljans och så här helt rätt tonträff.
Vad fick du reda på?
Jag fick reda på att det var min ena morbror som också är min pappa.
Som hade förgripet sig på din...
Ja, hon var bara 14 när jag fick.
Oj, oj, oj. Tufft.
Oh, fast vad ska hon säga där?
Tufft.
Ja, jag vet inte vad jag skulle ha sagt. Tryckt.
Nej, men jag menar bara att det måste vara öppet för diskussion jo, om det är helt absolut. Perfekt tonträff.
Absolut, som en av extremerna så tycker jag att vi får tillåta den ståndpunkten också.
Ja, men både Bergman och Kazmierska skriver om då, att det är ett klassförakt för Malous tittare. Så här, arbetslösa, hemmamammor, sjukskrivna, skiftarbetare och äldre, de som har TV4 som sällskap på förmiddagarna, att det är de man hånar. Men här borde vi också, tycker jag, vara öppna för möjligheten att Malous kritiker kanske inte alls föraktar tittarna.
Mm.
Utan tvärtom tycker att de förtjänar något bättre. Det kan vara så.
Aj, aj, aj. Det är hårda ord.
Nej, det är helt, det är helt normal kritik.
Ja, det är normal.
Vi tycker inte Malou, vi tycker att det skulle vara någon annan typ av program. Eller tycker du att det ska vara så här ett axiom kring att Malou är en briljant intervjuare?
Nej, jag tycker man ska få
ta... Att det ska slås fast på det sättet.
Ta debatten. Det tycker jag ändå.
Ja, men skulle kanske hade varit bättre för dem med något annat än den här lobotomerade TV4-stämningen. För det är väl ändå lite så att den här dödsångesten man får i allmänhet av TV4 finns liksom i kubik i Eftertid med Malou.
Mm, så är det.
Det är något så här extremt kvävande med TV4-stämning för det här skenbart apolitiska.
Mm.
Förstår ni vad jag menar? Att så här David Hellenius gör en mysintervju med Fredrik Reinfeldt och tror att det är helt opolitiskt.
Mm.
Fast det är egentligen liksom superpolitiskt. Att rakt av bara bekräfta rådande paradigm. Eller vad man ska säga. Så det är så himla tänka innanför lådan TV4.
Alltså, jo.
Att det är någon så här total motsats till kulturradikalism. Det är i och för sig man kan inte förvänta sig att dag-tv ska vara kulturradikalism, men det är verkligen det är en sån motpol.
Det är ju för dem som tycker det är riktigt trivligt, som har bonat om sin lilla låda och tycker det är trevligt där.
Ja, precis. Men jag tror att även de på något vis, även om man måste presentera det på rätt sätt, skulle tycka att det var skönt att andas lite utanför lådan ibland. Ja, men det är som där, lite med den Magnus Betnér-grejen också, att så här, ärlighet och klarsynthet, sånt kan ju finnas i bra stand-up. Och det liksom definieras då direkt i ett sånt här sammanhang som råhet och cynism av Malou. För att i den här TV4-bubblan så liksom är definitionen av snällhet och godhet bara egentligen, det betyder egentligen bara att inte på något vis vara störig.
Jo.
Råhet och cynism är aldrig något som liksom finns i själva systemet, som systemet kan stå för, utan det finns bara hos det som stör systemet.
Mm.
TV4, det är maktens språk på det mest. Det är så här en kall hand som kramar om våra bröst. Förstår ni vad jag menar?
Ja, nu börjar det gå upp för oss vad TV4 är.
Det känns som en kall hand om mitt hjärta. TV4. Men också då apropå att klassförakta Malous tittare. Alltså när Malou, till exempel som hon hade någon gång för något år sedan, har arbetslöshet som tema en vecka för sina då till stor del arbetslösa tittare. Och då pratar hon bara om problemet arbetslöshet på individnivå. Inte liksom att det är ett strukturellt problem eller ett samhällsproblem, utan att liksom det är ett individproblem som löses med peppning, coachning, kurser i CV-skrivande och intervjuteknik. Arbetslösa Micke är gäst i studion och coachas av olika experter i att ändra sin personlighet. Och det känns lite svårt, tycker jag.
Svårt. Om man inte är kanske den typen av personlighet som gör det här på ett enkelt och bra sätt, måste man ju liksom...
Ta sats.
Ja,
faktiskt. Och släppa kontroll.
Ja.
Men då har du ju bra hjälp här, både Alexandra och Nina.
Ja, men
sånt här tycker jag är fullkomligt vidrigt.
Ja, men det handlar om att Micke är en kontrollperson. Och det kommer inte naturligt få honom att ringa runt till företag som inte annonserat om jobb, att fråga om de har jobb. Men om man klarar av att gå över den här sociala spärren, så kanske problemet med skenande arbetslöshet i EU försvinner.
Jag tror mest Malou ville lösa hans. Men, ja.
Jo, men det är ju ändå det som hon tacklar gentemot sina tittare. Sådär, att när problemet arbetslöshet behandlas så här. Alltså, vem är det då egentligen som klassföraktar tittarna mest av Malous kritiker och Malou? Att den frågan måste ju också kunna vara uppe för diskussion,
ja,
som jag brukar säga.
Precis, du får glänta på den dörren. Men Får vi se. Kommer in om frisk luft.
Man kan återigen lite grann få den här känslan av att det är det här att tro sig att vara opolitisk när man behandlar arbetslöshet på det här viset.
Mm.
Det här är ju det apolitiska sättet de har kommit på att behandla det. Fast det är ju liksom helt genompolitiskt egentligen det man då gör. För det är så totalt i linje med marknadsliberala paradigmet. Och så att vi löser det genom att alla rycker upp sig lite. Blir lite go-getters. Ja, vart är jag på väg med allt det här egentligen?
Ja.
Men jag förstår så här Kasmierska och Beckman att på något vis kändes lite så här dramaturgiskt rätt med den här backlash på backlashen. Att
fastslå att Malou, du läste citaten nu, så kände jag är på deras sida.
Malou är ändå en legend, eller hur? Legend och ett tv-geni. Alltså kan det ju vara, men jag känner att vi kan inte bara fastslå det rakt av. Nej, vi måste ändå hålla debatten och kritiken öppen ett litet tag till.
Ja,
det... alltså, jag är helt liksom för den här motiveringen till journalistpriset att hon har gått till jobbet. Det är helt sant, men vi måste ändå liksom kunna fortsätta diskutera vad har hon gjort och vad gör hon på jobbet.
Fanns det någon som varit ännu bättre?
Vi måste ändå kunna prata om det.
Kanske bara jämförde stämpelkort och såg att man låg gott till jobbet väldigt mycket. Som Björn af Kleen och de andra inte alls har gått till jobbet.
Mm. Ja, det är väl lite i och för sig gå till jobbet-priset där Lukas Bonnier.
Ja.
Men jag tycker inte att det spelar så stor roll. Vem fan som får ett pris? Liksom, vem bryr sig om priser? Det är ju inte det här handlar om. Det handlar ju mer om det här att slå fast att det är så ställt utom varje rimligt tvivel att debatten om hennes briljans är avslutad.
Ja.
Att jag vill glänta lite på den dörren som sagt.
Det kom ännu en mediehingst och gläntade på den dörren.
Älskar när du kallar mig mediehängst.
Ni vet den där känslan av att man har missat något riktigt, riktigt kul.
Mm.
Man har kanske haft vinterkräksjukan eller pojkvän och så har man inte gått på någon sån jätterolig fest som alla ska gå på. Så mår man dåligt när man får höra hur jävla kul det var. Alla var där, säger de. Du missade årets party.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det var riktigt den stämningen när Skatteverket hyrde Globen i helgen för att ha personalfest. Men man kan ju bara gissa att det var awesome, god mat, bra musik, härlig gemenskap med härliga människor. Och så är det ju så fint på Globen.
Varför den här lilla raljansen?
Det är ingen raljans.
Nej.
Skatteverket.
Skatteverket. Skatteverket.
Jag har varit i underhållning på en Skatteverket fest en gång.
Mm.
I Malmö.
Aha.
Det var en person som var 23 som jobbade där kanske. Och hade lyssnat på mina radioprogram. Sen var det 70 stycken 50-åringar som bara ville dricka vin i fred. Som jag utsatte för stand-up i en halvtimme. Skitsamma.
Ja.
Det var en parentes.
Men då vet Ola lite hur det går till.
Han vet lite. Ja. Nej, men jag, Krillan, du tyckte jag lät reliant. Mm. Jag har verkligen inget ont att säga om den här tillställningen. Och det tänkte jag väl att ingen kan ha. Eller?
Nej. En firmafest. Några som
precis,
jobbat
en firmafest, hela året. Så. Men det har tydligen blivit en nyhet nu. Expressens Niklas Svensson, som ju alltid sitter redo som en blond kobra framför datorn, han var inte sen att komma med ett avslöjande om Skatteverkets stora fest. Vad var det för avslöjande? Var det att Kiki på HR-avdelningen stukade foten när hon dansade till Mamma Mia på småtimmarna? Var det att Monica i växeln hade smugglat med sig en liten plunta med starkare grej?
Nej, tror inte.
Det var faktiskt inte det. Niklas Svenssons avslöjande var att hela det här kalaset kostade skattepengar. Det kostade oss skattebetalare dryga 2,5 miljoner kronor.
Alltid omöjligt att veta om det är mycket eller lite pengar.
Första känslan, vad mycket pengar.
Mm.
Men sen så läser man att det var 1600 anställda inbjudna. Då blir det kanske lite rimligare med det beloppet.
Några 100 000 per skaft bara.
Nej,
jag gjorde snabbt överslag.
Ja, du är inte bra på det. Men det blir också rimligt med tanke på att de har en kanske lite exklusiv fest, med tanke på att de bara har fest vart tredje år. Inte precis hela tiden, som man lätt kan tro om man läser till exempel signaturen Jonas på Twitter. Jonas.
De har som jobb att stjäla pengar från andra. Sen super de upp pengarna. Bedrövligt.
Det var min
Jonas.
Fängelsehållaren i Robin Hood-filmerna.
Det hade kanske varit en bra spaning om de hade supit upp skattepengar oftare än var tredje år. Men de har ju superlånga vita perioder. Ja. Jag har också räknat ut att om man delar kostnaden för den här festen på alla personer i Sverige så blir det i runda slängar 27 öre per person.
Ja, det är inte
27 öre, det är praktiskt taget ingenting. Nej. 27-öresmynten finns ju inte ens längre. Så jag tycker vi kan unna dem den lilla, lilla slanten. Man luras lite att tro att det här med att Skatteverket har en fest är en riktig nyhet. För det har så många beståndsdelar som en riktig nyhet har. Mm. Till exempel statlig myndighet plus utsvävande eleverna. Men det är ju ingen riktig nyhet. Det är ingen skandal att ha en personalfest. Inte ens om man är den som tar en del av Niklas Svenssons lön varje månad. Skatteverkschefen Jan Heder, han som ville ha festen, han kommer aldrig bli den sviniga playboy som Expressen vill göra honom till. Det är en helt vanlig kille. En vanlig kille med ett svintråkigt jobb.
Mm. Men det var absolut ingen särskilt dyr fest här.
Nej, de hade följt alla regler och allt var helt på pricka. Men hörni, det enda Expressen har här, det är ju en rubrik som känns lite störande någonstans i maggropen. Alltså rubriken Skatteverket festade för 2,5 miljoner kronor.
Mm. Det låter som det är fyra gubbar.
Det låter inte fyra gubbar som har the time of their life. Det låter liksom som att det är så här, flyger in strippor från något land jättelångt borta.
Fyra gubbar hyr Globen och spelar innebandy.
Ja, men det är bara liksom att spela på något sånt gammalt skattmas och hat som jag kan känna är lite unket.
Mm.
Det är lite så i en vaktmästers glansdagar. Så det kanske varit
fräschare.
Jag vet inte.
Precis.
Jag kanske också är lite färgad av att jag älskar Skatteverket. Mm-hmm. Jag tycker det är den absolut trevligaste myndigheten. Mm-hmm. Varje gång man ringer dit ser de supersnälla, har jättemycket tålamod, pallar att svara på frågor som vad är en moms gång på gång. Jag får liksom hålla mig för att inte okynnes ringa till Skatteverket och bara småsnacka hela dagen.
Oj.
Jag tycker på riktigt jättemycket om Skatteverket.
Ja, okay.
För att det är så jävla bra service. Och jag har faktiskt ingen avslutning på det här. Jag ville bara att vi skulle liksom känna den här underbara känslan av kärlek och unn.
Ja, men kan att vi unnar
räknenissarna lite glamour.
Att det var roligt.
Hoppas det var en rolig fest.
Mm. Hoppas de hyrde in han rolige trollkarlen, han John Howdy.
Ja, just det. Ja, men det är ett säkert kort.
Ja, det är det verkligen.
Han är liksom,
om man inte trollar bort det kortet. Jag tänkte vi skulle prata dataspel.
Yay!
Ja, det intresserar mig.
Det gjorde vi förra avsnittet.
Just det.
Också.
Just det, det är kanske det som inspirerat mig. Var det Skyrim ni talade om då?
Mm, så heter det.
Ja.
Jag har också pratat om Sims i den podden. Så det är lite av en datapodd.
Mm. Hade den kommit på 90-talet hade den hetat Cyber.
Cyberpodden.
Hette den inte Cyber? Det
Gigadrevet.
SVTs program om internet och så, hette Cyber.
Jag vet inte vad jag ska säga om den här trenden. Jag själv inte spelat något sedan Warcraft 2 1998.
Okej, okay. Då har den verkligen missat något.
Kingen, du har aldrig spelat ett dataspel i ditt liv.
Det är ju häftig känsla det här att man kan styra en av karaktärerna i en jättedålig tecknad film. Eller var en gubbe i en jättedålig tecknad fotbollsmatch till exempel. Som slutar 12-8 som alla dåliga fotbollsmatcher. Men vi gamers, vi älskar ju det här häftiga spelet GTA 5. Jag spelar inte så mycket dataspel. Jag har inte riktigt fattat. GTA 5 kom förra året, men nu i veckan stod en artikel om spelet i Metro. Som summerar en diskussion som varit om successpelet GTA 5. Känner ni till spelet?
Mm.
Ja.
Man åker runt i en stad och dödar människor.
Vet du vad den här förkortningen står för?
GTA?
Mm.
Grand Theft Auto. Jag har ju nyss läst artikeln. Man har ett uppdrag. Det är ett sätt att koppla av från den grå vardagen. Lite eskapism. Och varje gång det kommer en uppdatering av ett spel så undrar ju alla vilka nya grejer kommer finnas nu. Vad är det för häftiga nya finesser med den här versionen? Vad är det som är så bra med femman?
Har du läst dig till den här, eller den här, att folk känner så? För du kan ju aldrig ha känt
den. Den har jag aldrig känt.
Nej.
Och jag har inte spelat själv. Men tydligen har man tidigare bara kunnat köpa sex av prostituerade i det här spelet. I det nya spelet får man se på när de har sex. Och jag kollade lite filmer på YouTube där folk hade... Det var så där, tyckte jag. Och efter samlagen så ges man möjlighet att misshandla eller mörda horan. Och då kan man välja om man vill slå henne med knytnävarna i ansiktet tills hon dör. Eller om man vill göra på något annat sätt. Man kan ha en yxa och hugga henne i ryggen. Ja, det är ingenting man måste göra om man inte vill. En speltillverkare har gjort så att man i alla fall har möjligheten att göra det. Om så önskas. Man har förbättrat produkten. Tagit en bra produkt och gjort den bättre. Enligt Wikipedia är GTA 5 världens snabbast säljande underhållningsprodukt. Otroligt fina recensioner om ni tittar runt. Det ser jättehäftigt ut på de här klippen jag sett.
Ja, men det är väl liksom det är som det mest sådär ultrakommersiella som finns, sexmord. Är det inte så? Så folk är helt besatta av det. True Detective, världens mest hypnotiska tv-serie.
Just det. Så det är lyckade förbättringar. Ändå, jag säger ändå, har det kommit viss kritik mot den här produktutvecklingen.
Mot själva tillägget att man kan slå ihjäl.
Slå en hora i ansiktet med knytnävarna tills hon dör. För att man ska slippa betala med låtsaspengar för det här låtsassexet man hade. Jag läste om det här i Metro då, mitt husorgan. Det finns folk som tycker att det här var inte så bra. De har liksom ifrågasatt att är det så bra om unga killar sitter och utnyttjar den här förbättringen av spelet för mycket. Även om det är ju frivilligt om man vill slå ihjäl horan efteråt, som man då nu kunnat titta på. Man hade sagt,
kan också vara en sån här supersnäll kille som bara ligger med horan och sen betalar och går.
Som bara läser en dikt av Pablo Neruda för horan. Hårt om
man kan verkligen, har de verkligen gjort det tillägget?
Nej, det kommer till sexan. I Metros artikel så hänvisar de till den amerikanske psykologiprofessorn, hoppas jag uttalar rätt nu, Sean Twenge, jag vet inte hur det uttalas. Hon menar då att det här är inte bra. Hon säger, sett till all forskning, ja, det verkar möjligt att spela ett tv-spel som innehåller sex med och mord på prostituerade, att det kan ha effekt på attityder gentemot kvinnor. Det säger professorn. Jacqueline Helfgott, professor i statsrätt vid Seattle University, har undersökt sambandet mellan tv-spel och våld. Hon säger att regelbundet spelande av GTA 5 kan förstärka våldsamma fantasier hos vissa spelare. Och min första tanke var väl samma som er. Vad fan är det här för jävla stollar? För det är väl ingen som har trott på såna här saker sedan 80-talet? Det är ju sånt som...
Ja, men det är det man känner att det är den gamla videovåldsdebatten. Men, ja! Men också att jag undrar liksom hur omoraliskt ett spel måste bli innan folk vågar vara på den töntiga sidan i videovåldsdebatten.
Filip och Fredrik brukar visa när de ska visa hur fjantiga efter Sverige var på 80-talet. Det visar de ett YouTube-klipp med Sivert Öholm, en sån här upprörd tant från Hem och skola som gapar om att vi måste förbjuda skräckfilmer. Och så skrattar man åt dem. Alla de 80-talsdebatterna, videovåld, hårdrocksmusik, dataspel. För det som oroar sig, deras barn kommer hem och säger "We are Satan's people." Då blir de så här lite oroliga. Det är ingen fara, vi kan skratta åt Sivert Öholm. Det bara slog mig nu när jag läste det här. Tänk om de haft rätt hela tiden. Vilken otroligt jobbig magkänsla det var. Jag försökte liksom kolla upp de här professorerna. Och jag tänkte så här, jag kollar snabbt så kan jag avfärda dem som stollar så kan jag prata om det här. Men de hade liksom, de hänvisade till studier på så här 134 000 personer där det fanns samband mellan våldsamma spel och aggressivt beteende. Ingen av dem verkar vara någon galning. Det var svårt för mig som lekman att verkligen säga så här, det där har ni verkligen fel i. Och det är bara, det är inte så att jag tror att man blir så här en galen människa, men det var den här lilla oroande tanken att tänka om töntarna haft rätt hela tiden.
Ja, men det är också något där som Nanna säger, att det var en sak då hon skrattade åt att hon trodde att något pudelrockband var farligt för att det hade ett nitbälte på 80-talet. Men just att när man väl har sagt det, att det här kan aldrig påverka ungdomar på det här viset. Då har man satt igång en snöboll. Det är som att de testar gränserna nu för ens.
Man
men
hoppas
vilken,
ju
vilken liksom uppdatering till GTA skulle liksom krävas för att folk skulle säga nej? Är det att man såhär, slår ihjäl horan med en bebis som också dör?
Jag tror det måste vara en riktig bebis. Ja. Att spelkontrollen är en bebis som man slår tvn med. Då kanske folk säger, det här kan skada bebisen.
Spelkontrollen är Anna Linds lik som man gräver upp och slår ihjäl.
Det här kan verka avtrubbande, säger någon då. Det verkar som att du inte har någon respekt för Anna Lind. Och så, va? Hallå, det är bara dataspel.
Vakna, kristna tönt.
Bara att lyssna på den här podden kanske är vissa illa berörda nu.
Men man håller ju alla sina tummar nu för att det ska visa sig att de här professorerna har fel. För alternativet är ju att Sivert Öholm och Hem- och skolatanten har haft rätt hela tiden. Och vi har skrattat. Vi har haft fel. Det är nog inte så. Men vilken läskig tanke. Att moralisterna har haft rätt.
Mm.
För snacket har ju sen vi började skratta åt de YouTube-klippen så har det varit att ingenting någonsin är farligt. Inget
Nej,
som man visar
ett barn. Det är också
barn,
en lite orimlig hållning kanske.
Kan någonsin påverka på något sätt en människa. Men hoppas att det inte är så. Jag vet inte att Sivert Öholm ska ha rätt.
Nej, man vill inte vara i hans lag.
Jag tänkte spela ett klipp för er.
Mm.
Miljöpartister hatar när människor far med flyg. De snackar om affärsresor som ett manligt djävulstyg. Trots att flyget är för kvinnorna, minns en lika bra affär. Vill de gröna stoppa Bromma, för ingen jävel ska få flyga här. Rädda Bromma,
rädda Bromma,
rädda Bromma,
rädda Bromma,
rädda Bromma,
rädda Bromma,
rädda
Bromma. Fan vad det diggas här i vardagsrummet.
Nu vill jag också kritisera vithetsnormen. Om det är det här det leder fram till.
Det var Rädda Bromma, stoppa Romsson med MUF Stockholm 2014.
De är ju härliga provokatörer, det får man säga.
Ja.
Jag tycker det är kul när man gör något kreativt av sin kritik. Och inte bara, man gör något mer än att bara gnälla. Man gör en sång.
Mm. Ja, men det brukar ju sägas så där att det är mer känslor i politiken från vänster. För att vänstern drömmer om en annan värld.
Mm.
Att högern har inte en sån messiansk syn på politiken att vi tillsammans ska lösa alla problem, utan högern tror bara på att så här, skapa okej förutsättningar för individer att lösa sina egna problem. Och det att det finns en så här stark romantisk tro på vänsterpolitik, det är väl säkert svaret på den här frågan. Varför finns det mera vänsterkultur än högerkultur, tänker jag.
Ja, det är väl rimligt.
Men det finns då alltså en sak som liksom sätter moderaters hjärta i brand. Så på samma sätt som Juanita satte Björn Afzelius hjärta i brand. Och det är Bromma flygplats.
Ja.
Toker.
Kampen för Bromma flygplats måste besjungas. Det måste målas tavlor av den. Det måste resas statyer.
Mm.
Någon kanske måste starta en podd om den. Men det är väldigt, väldigt emotionellt med Bromma.
Ja, det är svårt att förstå när man flyger ibland till Stockholm och har varit på Bromma flygplats. Jag har ju aldrig haft det trevligt där.
Nej, men det har man kanske för att du hatar jobb och tillväxt.
Flygplats är så här, definitionen av en omysig plats.
Nej, Arlanda. Inte särskilt otrevligt. Bromma.
Omysig.
Nej. Fortsätt, Ola.
Det tydligaste uttrycket för det här, det tydligaste skriet från hjärtat när det gäller Bromma flygplats har moderata riksdagsledamoten Lotta Olsson stått för. För hon har lagt en motion för några dagar sedan, även om ni såg det, om att Stockholm ska, citat, befrias från uppdraget som huvudstad.
Ja, det såg jag. Det var någon Örebro-moderat.
Ja, precis. Mm. Det står så här i Aftonbladet. Huvudargumentet är att Bromma flygplats och förbifart Stockholm hotas. Och Lotta säger, från moderat håll hade jag helst inte velat göra så här, men de rödgröna verkar resonera annorlunda. Man får fråga sig om Stockholm verkligen är intresserad av att vara huvudstad om man inte vill upprätthålla infrastrukturen som behövs. Mm. Och jag tycker det är så himla emotionellt där.
No.
Om man tänker på liksom den här motionen, att jag tycker att Moderaterna är, liksom, är som en galen flickvän eller pojkvän. Att det är det här drama queen.
Ja, det här är ju väldigt dramatiskt.
Så att, jaha, då byter vi väl huvudstad då? Gör vi.
Det är det du vill.
Ska vi få se?
Ja. Man bara säger, nej, ta det lugnt, Moderaterna. Jag menade inte så. Hur menade du då? På vilket annat sätt kan jag tolka det här?
Väskorna är packade. Nu går jag till den nya huvudstaden.
Kastar ut ens kläder genom fönstret. Det var väl det här du ville. Då flyttar vi till Örebro då. Vad det ni ville. Se hur jävla kul det blir.
Visst skulle det bli något av ett infrastrukturproblem att byta huvudstad också.
Mm. Jag vet inte riktigt vad som krävs för att en ny stad ska få kalla sig huvudstad. Är det bara några papper som ska ändras, så är det inte så jobbigt.
Men det är väl att det, vad är det administrativa sätet
det de ska måste vara. Flytta.
Mm. Det är väldigt mycket myndigheter och grejer som ska flyttas.
Alla som jobbar de får flytta där.
Det är lite flyttande.
Mycket flytt.
Ja.
Mycket logistik.
Men jag tror det är mindre jobb än man tror.
Det tror inte jag.
Ja, men det är nog mera, precis, det är nog mer utav ett problem att komma runt än den här minskningen i flygtrafiken. Att det blir högre belastning på Arlanda än på Bromma. Att Bromma inte avlastar lika mycket längre. Förmodligen kan man ju tänka sig. Men det är väl just det som är grejen, att det här är ett sånt... Hon skriver ju bara som en provokation, den här motionen. Det är bara en så här, att det är ju ett helt omöjligt galet förslag. Men det är bara för att...
Men varför är det ingen som vågar chicken race mot henne? Och rösta igenom
det? Det kunde vara en rolig blåsning. Ja. Att alla låtsas om man kunde ha fått igenom sitt förslag.
Och stå där. Vad har jag gjort?
Nu kommer vi hem till dig då. Flyttar allting hem till dig.
Då gör vi det. Då flyttar vi stopp. Flyttar vi
det vågar hårdstånd. Ni aldrig! Kommer vi?
På kaffet.
Eskil Erlandsson är törstig. Jag vill ha bullar. Sen det var så roligt att försörja Eskil med bullar.
Ja, precis. Ja, men det borde bli en sån standoff som Kuba-krisen där som de bara drar ut på.
Just det, att den stora lastbilarna närmar sig Örebro. Inte över den gränsen, då flyttar ni hit på riktigt. Ja, ja. Då har ni flyttat in.
Då är ni örebroare.
Vill vi bli också.
Bra, för det vill jag med. Det vill jag med. Ni vill det.
Vi kan se till att det finns plats för alla.
Ja. Jättebra.
Då blev det som alla ville.
Åh, vad jag är glad att det blev så här.
Ja, ni har lyssnat på den Lilla Drevet med Kringlan Svensson, Ola Söderholm och mig, Anna Johansson. Jag tänkte passa på att innan vi avslutar bara lansera en sak. Jag skulle vilja lansera en ny punkt här i Lilla Drevet, lite på prov. Mest för att jag kommer på ett svinbra namn till den här punkten.
Okay.
Jag tänker att man ska kunna skriva till oss i podden, till exempel på vår Facebook-sida. Man kan ställa en fråga eller så föreslå något vi borde prata om. Och den här punkten då, när vi svarar på det här brevet, heter då Lilla Brevet.
Det återstår att se då om punktinnehållet är lika bra som namnet.
Det
namnet går inte att få bättre.
Jag hoppas att det kommer i alla fall ett brev så jag kan få använda titeln Lilla Brevet någon gång.
Mm. Och helst inget vanligt brev då, utan ett elektroniskt
brev. Man kan
brev.
Väl ställa en... Ja, precis.
Kommer du göra en jingle också då?
Jag antar att Kringlan kanske kan göra den.
Ja, kan jag göra det.
För att det är du som är det musikaliska.
Jag har ju lyckats en gång, sen blir det stort hat när jag försökte gå till.
Det är väldigt lätt att sjunga samma text i den gamla melodin. Lilla Brevet.
Ja, jag kan göra det.
Eller så kan du få göra det live varje gång. Det kanske blir mysigt.
Kanske blir det allra enklast.
Ja, men har ni något som ni vill att vi ska prata om? Eller har ni någon fråga om, inte vet jag, politik? Vad som helst. Så skriv till oss på Facebook eller Twitter eller någonting. Och så kan vi läsa upp det i Lilla Brevet.
Ja, det var en ganska bra idé, tyckte jag. Älskar namnet.
För all del. Jo, jag skulle kunna säga en grej, att jag kommer nu på fredag, det kanske är idag ifall podden kommer ut på fredag, eller imorgon ifall den kommer ut på torsdag, men då är jag i Jönköping och uppträder på stand-up-klubben Oslipat. Så att kom dit alla i södra Sverige.
Det kan bli hur kul som helst ju.
Ja, oslipat.com finns det info om biljetter och sånt.
Tufft!
Ha 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 ha. nu är det slut för idag.
Nu är det slut.
Ja. Det var en podd som gjordes i samarbete med Aftonbladet Kultur och våra vänner Akademikernas A-kassa.
Hej då.
Hej då.
Hashtag Lilla Drevet.